Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Årets mål i svensk fotboll, det gjorde han också, Håkan Sandberg. Vilken fullträff för Håkan Sandberg i SM-semifinalen på Malmö stadion mot Malmö FF. Rena bombnedslaget.
Håkan Sandbergs fotbollskarriär är lika lång som innehållsrik. Som började i Ludvika och via Örebro ledde till blåvitt allsvenskan och SM-guld och UEFA-cupseger. Blev också en proffssejour i Grekland och sedan in på tränarspåret. Till sist fastnade han för juridiken och har jobbat i snart 2 decennier som expert på fotbollsjuridik. I den här poddintervjun berättar Sandberg om hur solidaritetsersättning fungerar för klubbar. Hur viktigt det är att hålla koll på de juridiska turerna både som spelare och tränare. Och pratar även om vilka tvister som uppstår inom fotbollen.
I dagsläget är det ju klubbar som vill slippa kostnader skulle man väl kunna säga. Och tror att man kan bara skita i ett avtal och strunta och betala ut lönen eller någonting sånt. Det är väldigt vanligt just nu.
Och han talar om livet som proffs i Grekland som inte bara var kul. Och där han stötte på matchfixning för första gången i sitt liv.
Tränaren sa till mig före matchen, Håkan, du spelar kommer nog att bli punktmarkerad utav något namn då. Det är våran kompis. Men jag blev så perplex så att han var så kass så att jag fick ta emot bollarna och göra precis som jag ville. Fast han var ändå där bakom mig hela tiden.
Och naturligtvis blickar vi tillbaka till tiden när Blåvitt hockade i Europa och vann UEFA-cupen.
De här vinsterna som man har gjort, eller ja, SM-guld och vinna en SM, på den tiden var det ju finaler. Och UEFA-cupen var ju ett äventyr i sig. Det är naturligtvis de höjdpunkterna i ens karriär.
Utöver detta talar Sandberg om sin tid som agent och vad som behöver ändras efter att FIFA tagit bort licensen. Och om EM-kvalmatchen mot Italien 1983, då han låg bakom att Sverige sänkte världsmästarna. När han övertygade Lars Laban Arnesson att lätta lite på taktiken om tränarkarriären i Norge och Cypern. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
62.
Bor?
Göteborg.
Familj?
Ja, 2 vuxna barn och en fru sedan 35 år.
Utbildning?
Det tycker jag att jag har ett antal universitetsutbildningar i psykologi, pedagogik och sociologi. Men de är gamla, de utbildningarna.
Lön?
Knappt.
Vad kör du?
Jag kör en... En Opel Corsa. Och har precis ska privatlisa en Volkswagen T-Roc.
Vad läser du?
Tidningen Offside.
Vad tittar du på?
Sporten på TV, fotboll.
Vad lyssnar du på?
Min egen spellista som jag laddar ner och betalar 12 kronor per låt. Och får mycket skäll för det av min fru.
Vad spelar du på?
Ingenting.
Vem är för dig världens bästa spelare?
Pelé drog jag till mig nu. Och det var gammal jag kände mig. Men Pelé.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Det är nog IFK Göteborg och kanske AIK Aten. De är väldigt fanatiska och de klubbarna har jag spelat i själv. Och de följer jag väl extra noga just nu.
Vilken är din största merit i fotbollssammanhang?
Ja, det är nog som lag har vi har ju varit med när vi Blåvitt vann UEFA-cupen. Och SM några gånger. Kuppen, men alltså det är nog de största meriterna.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Oj, det är nog ja, jag har avgjort någon landskamp och jag har som sagt vunnit UEFA-cupen. Jag tror ändå detta med UEFA-cupen var den största upplevelsen. Jo, det var det.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Jag har nyligen titta till mina 8 stycken. Det var inte så vanligt på den tiden att vi bytte. Men jag har Manfred Kaltz. Han med bananinläggen 82. Jag vet inte hur jag lyckas få den. Men jag fick reda på det 25 år senare att det var han. Och han var ju en tysk landslagsman. Och hans nummer 2 har jag hängande i garderoben från UEFA-cupfinalen 1982.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Ingen egentligen. Tycker det funkar nog bra.
Vilken är din favoritfilm?
Brukar alltid säga Gökboet på den tiden. Det var en fascinerande film. Så jag säger väl det igen.
Som gammalt fotbollsproffs har du kanske köpt en del prylar. Vilket köp ångrar du?
Jävla frågor då. Jag brukar inte ångra några köp faktiskt.
Vad gör dig rädd?
Ålderdomen, ensamhet kanske.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag känner mig lycklig varje dag. Det lät lite tråkigt kanske, men det har inte hänt någonting, känns det som jag kan dra fram där. Nej, tyvärr.
Om vi tar bort gymnastik, för det hette det väl ändå på din tid, vad var du bäst på i skolan?
Ja, jag var naturligtvis bra på gymnastik. Jag hade hyfsade betyg. Jag tror matte hade jag alltid 5 i.
När grät du senast?
Jag får tårar i ögonen. Den minsta lilla YouTube-klipp jag tittar på ibland. Om det är America's Got Talent eller vad som helst. Och någon som lyckas, så kan jag börja gråta. Fast inte gråta på riktigt.
Vi har stött på varandra i lite fotbollssammanhang och du är ju en gammal storspelare och som vi hörde i Fakta utan och även tränare. Jag tänker vi tar lite om din karriär lite senare, men nu är jag lite nyfiken på vad du håller på med idag, för att du är något som expert på fotbollsjuridik fast egentligen inte juridiskt utbildad. Vad gör du egentligen?
Ja, samtidigt så har jag har ju jobbat på Max advokatbyrå i, det blev väl 18 år till slut. Jag slutade där för 2 år sedan ungefär. Och sedan så, och under den tiden så har jag blivit, och de sista 5-6 åren har kallades det fotbollsjuridik. Som sagt, det har blivit smalare och smalare. Idrottsjuridik i allmänhet och fotbollsjuridik i synnerhet. Och det fortsätter jag att syssla med i egen regi. Men samtidigt så har jag sedan under det här året varit väldigt engagerad i tränarföreningen. Jag är ju generalsekreterare där också, så att det tar den mesta tiden just nu. Men det här med fotbollsjuridik är spännande och jag har fortfarande en del uppdrag där. Och hur var frågan, Olof?
Nej, men vad är det som är så speciellt med fotbollsjuridik att man på något sätt behöver nischa sig på det?
Ja, alltså behöver och behöver. Det har nog, jag anser ju att för klubbarna så har det här ökat enormt mycket med regelverk hit och dit. Och gör du fel och inte kan och inte följer så åker du på en massa problem. Så för fotbollsklubbar på elitnivå så är det naturligtvis viktigt att kunna det här området. Och jag vill påstå att jag var ju agent och tog min agentlicens 2001 och läste på det här med regelverket och blev lite expert på FIFAs internationella transferregler som kom då. Då var de ju helt nya. Sen har det ju sakta men säkert förändrats och det har blivit mer och mer och du har licensreglementerna och du har skiljenämndsreglementen och du har, ja, det är en enorm härva. För det är klart när det kommer in mer och mer pengar inom fotbollen och i klubban så blir det viktigt att ha ordning och reda på den här juridiska delen, alltså hela... Ja, att följa de regelverk som finns, det blir jätteviktigt för klubbar. Jag har sett så många exempel när det kostar pengar när man gör fel och man spar pengar genom att vara duktig på det här området. Nu är de elitklubbarna, om du tar de här riktigt Bamse-klubbarna så har ju de en juridisk stab på kanske 10 man va, som jobbar med det här. Men i Sverige så...
Det är ute i Europa
ja,
då?
Ja, då alltså tänker jag ute i Europa. Och vid några tillfällen har jag till och med stött på Manchester Uniteds juridiska avdelning. Det var 10 man tror jag. Och de höll på och jag blev verkligen nischad och expert på någonting, nämligen att räkna ut solidaritetsersättningen. Det låter ju så löjligt så det inte är klokt. Och det är det och det är smalt. Av en tillfällighet så blev det där som jag sysslade rätt mycket med på slutet och där jag verkligen kan kalla mig expert. Man blir väldigt ödmjuk när man jobbar på en advokatbyrå så lång tid som jag gjorde, nämligen att det finns experter på allting och det finns...
Men om vi bara tar solidaritetsersättning, ja. Vad är den i korta drag för de som inte kan det? Det kan ju vara sånt man läser om i samband med någon övergång, men vad är liksom solidaritetsersättning?
Nej, det är ju, det kom 2001 det regelverket att 5% av alla transfersummor som betalas på alla internationella övergångar i hela världen, de 5% ska gå till de klubbar där den här spelaren utbildades från det han var 12 år. Eller sen har det kommit praxis, det var från säsongen då han fyllde 12 år. Massa små detaljer som gör att till och med uträkningen kan bli komplicerad. Men så den lilla, jag brukar säga, det är som en skatt. Jag kallar det en skatt på 5% på allting som ska gå tillbaka. Så idén och tanken bakom som FIFA införde då 2001 är ju, tycker jag, väldigt bra. Men det visar sig ju nu när FIFA tittar. Det finns ju ett TMS-system där man kan se hur...
Ja, TMS, för de som inte vet, det är ett transfersystem som överser alla. Man registrerar helt enkelt alla spelarförvärv där via FIFA, så FIFA ska koll på dem.
Exakt, och där alla som de har koll på FIFA och ska, alla internationella transfer ska registreras i det här transfer match system eller vad det heter, TMS, och då om man idag tittar och alltså summorna är så ofattliga så att jag har vid något tillfälle försökt sätta mig in i vad de här biljoner dollar, vad det betyder. Men det går knappt. Man kan se siffrorna framför sig, men hur som helst så ungefär, och då kan man ju säga att det är 100. Utav 100 så ska ju 5 betalas ut till småklubbarna som där spelaren har varit. Och det här sköts inte fortfarande än idag. Det är bara kanske sist jag såg någon undersökning så var det ungefär, det fattades 3%. Så 2% av de här 5% betalas ut. De facto. TMS-systemet sköter det här så att säga och man kan se det. Så att systemet fungerar inte. Det är fortfarande många, många små klubbar som inte får sina pengar. Och när jag upptäckte det här i början på 2000-talet och började hjälpa klubbar med det, så gjorde vi ju några... det har vi gjort ett väldigt bra jobb. Då, när jag säger vi, så var det på advokatbyrån och hjälpa de svenska klubbarna att lära sig det här systemet så att man får in de här pengarna. För går en... Vi kan ta... Lindelöf som exempel mellan Benfica och Manchester United för en halv miljard, va? 500 miljoner, närmare, det var lite mindre. Så blir de här 5% rätt mycket pengar till de här klubbarna där Lindelöf var när han var liten. Och vi har massor med sådana exempel. Och jag...
Finns det något du kan berätta om liksom, som du har hjälpt? Jag menar, googlar man så hittar man ju exempel för långt tillbaka när du hjälpte Elfsborg till exempel, pengar för Tobias Linderoth, och det finns ju många sådana exempel. Har du något liksom exempel där ni kommit i mål som vinnare?
Det roligaste exemplet kan väl ändå vara Lindelöf i och för sig, där det inte var så mycket komma i mål, för att Manchester United skulle betala solidaritetsersättning. Ibland har jag ju hittat där klubbarna inte hade en aning om att spelaren ens har bytt ut i Europa till exempel. Men här var det ju inte ett sånt grej. Men det, då som sagt, när jag hade en diskussion och en kommunikation med Uniteds juridiska stab på 10 personer, och jag fick lära upp dem hur man räknar ut solidaritetsersättningen ordentligt. Och samtidigt så lärde vi oss båda parter någonting. För FIFA hade naturligtvis en praxis kring någonting. För det krånglade till det. Vi har ju olika säsonger i internationellt och i Sverige. Och den här övergången gjorde att man skulle räkna på ett visst sätt. Och det handlade då om väldigt mycket pengar. Det var liksom flera miljoner kronor.
Som ju då delades av Västerås SK och sen även Benfica, för han gick ju till Benfica som väldigt ung, så att en del av de pengarna gick ju dit, antar
jag. Ja, så var det, och det fanns fler klubbar än Västerås. Det var ju 2 Västeråsklubbar och Franke var också med där i början. Och, ja, den här, det är ju ett känt faktum det här med Zlatan, att hans solidaritetsersättning har det ju bråkats om, och man visste ju inte var han var från starten på säsongen då han fyllde 12. Det var ju ett par klubbar. En av de
Ja, de är väl inte överens än. De pengarna är väl frysna, så vitt jag vet. Eller är de utdelade nu?
Tyvärr kan jag inte den frågan exakt. Jag hjälpte en av de här små klubbarna, och jag har hjälpt andra klubbar då man... fick gå in och försöka få antingen någon föräldrar eller någon gammal ledare och intyga att nej, men han kom till oss på starten av säsongen då han fyllde 12 år. Va? Och då så var det någon annan klubb som hade sagt nej, han var ju hos oss då. För, alltså, på den tiden hade inte vi registrerat. Vi började ju med det först 2005 och registrera vad spelarna var från 12 års ålder. Så det fanns en luckor där helt enkelt. Men så, det var så man fick göra i början.
Om man tar, säg att en klubb X, vi säger att Leeds United köper en spelare från en svensk spelare, men köper från Bologna till exempel, och betalar 100 miljoner kronor för det köpet. Tar man 5 miljoner av de 100 miljonerna kronor, eller läggs det som en skatt på så att själva övergångssumman faktiskt blir 105 miljoner?
Nej, man tar dem utav dem. Så att Bologna, eller den som köper, ska bara betala 95%. Och sen ska han fördela de andra 5% till de här klubben. Så det, alltså systemet är... Det är inte komplicerat, det låter ju väldigt enkelt, men det blir väldigt komplicerat. Och de här klubbarna betalar aldrig nästan ut de här 5%. Ja, i början så skickade man ju alltid 100%, så det blev att betala tillbaka, och det blev sen, eller det, alltså det har varit väldigt mycket problem kring det här. Men,
varför är man så okunnig kring det här?
Ja, jag vet faktiskt inte. Det är något som... Ja, jag själv och Carl Fager på Max Advokatbyrå, vi åkte runt och försökte informera klubban om det här 2001-2002. Då har jag all förståelse för att man inte kunde det. Idag så finns det alltid någon i varje klubb som kan det lite grann. Men man...
Finn, hur gäller det, till exempel vi har ju en stor svensk övergång i vintras ju, där Dejan Kulusevski gick från... Han ägdes ju av Atalanta med utlånat till Parma när Juventus köpte honom från Atalanta. Hur är det med solidaritetsersättning på inhemska övergångar?
Ja, det har varit så att det inte har hjälpt, utan det har varit det systemet som gäller inom landet. Jag kan bara ta ett exempel, att i Sverige så har vi ju haft ett precis likadant system på nationella övergångar som internationella övergångar. Det har funnits exempel då svenska klubbar har betalat de här 5% till moderklubbarna, och där någon av de här klubbarna kan ha varit en utländsk klubb. Jag vet en svensk klubb som satt och jagade en afrikansk klubb för att få betala ut 60 000 kronor, och jag sa att tyvärr sa jag då att nej, men gör inte det, för att man behöver inte göra det. Att FIFA kommer med en ny praxis att klubbar i andra länder kan inte stödja sig på det svenska regelverket. Det gäller bara svenska klubbar. Och så har det varit ända fram till nu i dagarna. De sista åren håller ju... det har införts nu i somras att... solidaritetsersättning ska betalas ut på alla transfers. Det ville FIFA ha ifrån början, men det har inte funnits. Det tog bara 18 år för FIFA att få igenom det. Kan man säga.
När du har jobbat med detta, är det du som har jagat fall så att säga, tagit kontakt med klubbar, eller är det klubbar som har tagit kontakt med dig? Hur har det gått till liksom, när ni har jobbat med de här? Jag menar, oavsett om det var Lasse Nilsson, och jag vet att ni hjälpte Brage där när han flyttade mellan Holland och Frankrike exempelvis.
Ja, alltså i början där på ja, från 2001 och framåt, så var det inte många sådana övergångar där vi inte hjälpte till. Och jag sökte även upp klubbar, och vi som sagt, vi sökte ju upp dem och höll utbildningar kring det här regelverket. Och många gånger är det ju rätt kul att ringa till en klubb och ni ska ju ha lite pengar, och det hade de inte en aning om. Och så hjälpte vi dem och även få in de här pengarna. Men nu för tiden, eller rättare sagt de sista 10-15 åren, så har det väl, så finns det ju en... Svenska klubbar är ju duktiga på att veta om vad sina spelare gör ute i Europa så att säga, och om de byter klubb så har de varit rätt medvetna om det. Men det brukar ändå väldigt sällan att det sköts av sig själv, att de verkligen får in pengarna och att de får in rätt antal pengar så att säga.
Det är ju stora pengar som du säger. Vad tog ni betalt?
Vi hade en del för att få in dem, så hade vi ett maxtak, och fick vi inte in någonting så tog vi inget betalt. Och jag skulle vilja formulera som så att det var nog aldrig någon klubb som tyckte att vi var speciellt dyra eller tog för mycket betalt, utan vi snackade om några procent utav det vi drog in till klubbarna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej hej, vi börjar med beskedet att Östersund och tidigare ÖFK-spelaren Saman Ghoddos slipper betala böter på över 40 miljoner kronor. Det beslutade idrottens skiljedomstol CAS idag, ett beslut som sätter punkt för alla turer i samband med att Ghoddos lämnade ÖFK.
Det blir ju emellanåt konflikter, det är stora pengar och så. Hur tycker du att fotbollen hanterar den här typen av konflikter som blir mellan klubbar och även där spelare och så kan hamna i kläm?
Ja, hur tänker du hur man...
Ja, men jag tänker på att det finns ju ett juridiskt system som är liksom för samhället. Sen finns det ju liksom, har ju fotbollen gärna ett eget system, att vi har skiljenämnd till exempel i svensk fotboll. Och vi har haft ett uppmärksammat fall nu med Östersund och Saman Ghoddos som hamnade i idrottens speciella domstol CAS. Att det är ju två parallella system, men där ju idrotten egentligen är en del av samhället. Att hur tycker du att fotbollen hanterar de här konflikterna som ju uppstår med jämna mellanrum?
Ja, väldigt generellt så tycker jag att fotbollen har hanterat det väldigt bra. Jag skulle vilja påstå att FIFAs rättssäkerheten inom FIFA när du anmäler till det som kallas DRC, Dispute Resolution Chamber hos FIFA, då kan du lita på att du får en fair trial, så att säga. Så att, och i Sverige så har vi våran fotbollsförbundets skiljenämnd där de flesta avtal, så som mycket av det jag jobbar med idag och hjälper tränare, har ju avtal. Och då är det så att det är en tvist kring tolkningen eller någonting, så går man till skiljenämnd. Jag tycker att fotbollen har gjort det bra, därför att det här som jag säger, fotbollsjuridik har ju också blivit ett namn som har, det var bara en 5-6 år sedan som UEFA och FIFA började använda begreppet fotbollsjuridik. Det är en väldigt speciell, sen är det alltid lagar och regler och ländernas lagar och regler och EU-regler och alltid som gäller överst i alla fall. Så att, men man har anpassat sig väldigt bra.
Hur bra skulle du säga att svenska klubbar är på att skriva avtal?
Det är ju en helt annan sak. Alltså i dagsläget så ser jag avtal på väldigt många nivåer. Alltså division 3, 4, 5 klubbar och på lägre nivå i så att säga i storklubbarna på akademinivå och sånt där. Och det finns väldigt mycket.
Vad är det man gör fel?
Jag brukar säga väldigt allmänt, skriv avtal så att en tredje part kan läsa och förstå. Och ibland sitter jag och läser ett avtal och skriver en massa frågetecken ut i kanten för att jag förstår inte vad de menar ens. Alltså det skrivs så jävla luddigt och så konstigt och så suddigt, så att ja, det gäller kanske inte, elitklubbarna gör det ju inte för det mest, men även där uppe har jag...
Vad är vanligt att man tvistar om?
Det är ju tolkningar i avtalet och framförallt att någon av parterna vill bryta avtalet eller att man så att säga bryter avtalet utan att vilja det. I dagsläget är det ju klubbar som vill slippa kostnader, skulle man väl kunna säga, och tror att man kan bara skita i ett avtal och strunta och betala ut lönen eller någonting sånt. Det är väldigt vanligt just nu. Så det är rätt stora tvist, även om det ibland är det tvist kring hur en optionsparagraf ska tolkas. När man har kommit överens om att att tränaren kan förlänga det eller klubben, och sen så ska det omförhandlas efter varje år fast man skriver ett treårsavtal. I grund och botten så är ju ett treårsavtal. Skriver man ett visst tidsavtal, tidsbegränsat avtal, så gäller det under den tiden man har skrivit. Jag ser idag visstidsavtal och så står det där båda parter har en ömsesidig uppsägningsrätt på en månad. För mig blir det...
Och det kan man inte
ha? Jo, man kan ha det. Tyvärr har jag precis inte nyligen, men man kan ha det för det kan finnas.
Är det okunnighet då bland, från tränare som sätter sin signatur på ett sånt avtal?
Ja, och någonstans i just det fallet jag säger, eller det exemplet jag ger, skulle jag nästan drifta mig till att säga att det är lurendrejeri från klubbens sida att försöka få in en sån
tränare. Vilken klubb var det?
Ja, det tänker jag inte berätta för dig, och det är tyvärr lite vanligt nu. Jag vet inte när den kom riktigt. Jag har granskat väldigt många tränaravtal i mitt liv, tänkte jag säga. Men det sista halvåret, som nu när jag jobbar åt tränarföreningen, så har jag sett otroligt många. Och ja, vid en 5-6 exempel under våren och sommaren och nu på hösten, så har den det här dykt upp. Och den kommer ju naturligtvis att bli ett problem. Klubben kan ju sparka tränaren när som helst. Och tränaren har inte en aning om det.
Om man ser till, det var ju uppmärksammat att Magnus Persson hamnade ju på kant med Kalmar FF. Och när han väl löste tvisten så tackar han ju till dig för att du ju både i form av generalsekreterare för tränarföreningen men också med din expertis hade hjälpt honom. Vad var det som gick snett mellan dem?
Ja, det har jag också tyvärr tystnadsplikt. Men det var en helt annan fråga. Det som vi har sagt att vi kan säga är att det var ändå en ersättningsfråga. Det var inte så den var inte helt utagerad vad Magnus skulle kunna få och kunde få för ersättning, trots att det var han själv som sa upp sig, så att säga.
När man kommer in i en sån situation, vi behöver inte bara ta den, utan jag menar, du kommer in i såna här, hur gör man liksom, hur hanterar man en sån? Det är två parter och man kan väl, eftersom du kanske blir inblandad, så är man inte överens. Hur hanterar man en sån situation?
Ja, vi har en policy just nu och vi har inte heller resurser att göra något annat än att vägleda och råda tränaren i det här fallet kring ja, dels upplysa om hur man ser på det, vilken typ av, alltså det är ju alltid tvist och en tolkningsfråga. Sen kan man ju upplysa om att vad det finns för möjligheter. Personligen så tycker jag inte att det är så allvarligt att dra till skiljenämnden en tolkningsfråga kring ett avtal. Det är ju den funktionen de har, så att säga. Så jag har rått tränare till att, nej men då får vi anmäla till skiljenämnden, för jag tycker att så här ser det ut och så vidare och så vidare. Samtidigt som vi alltid har en intention om att komma överens. Det är ju liksom det mest grundläggande. Jag tror att får man parterna att närma sig varandra och kanske förlikas så småningom, och jag tror att om det kommer in, om tränaren får det stödet som man kan få utav oss, så blir han starkare i sin kommunikation, och man kan även, och är det någon tränare, vi står alltid på tränarens sida, men jag är ju inte sen att upplysa en tränare om att ja, tyvärr, det står så i ditt avtal, så du får nog ta den pucken, alltså det blir så.
Är det till och med så att du kan känna ibland att tränare och även spelare, att man kanske snålar in på juridisk expertis när man skriver avtal och sen upptäcker när det är för sent?
Ja, herregud ja. Det är naturligtvis, en sån känsla har ju vi som jobbar med det. Och jag skulle kunna uttrycka det återigen, när man jobbar på en advokatbyrå så blir man ju väldigt ödmjuk. Men skulle jag få problem med någon miljöfråga eller någon arbetsrättsfråga, så skulle jag fråga någon expert, ta hjälp, fråga. Men det gäller ju även klubbar, det gäller ju även alla, men det finns ju någon kan bäst själva, det är ju det, och man vill inte visa om man är hemligt och så vidare och så vidare, så att och jag ser klubbar som ta fram standardavtal som någon i styrelsen tycker att det här kan jag och det, så här ska man och så vidare skriva avtal, och så blir det, kan bli väldigt fel.
Hur upplever du att moralen är?
Samtidigt så jag skulle bara förlänga den, Olof, så är ju sådana här standardavtal blir ju också väldigt ofta fel, för att varje case är unik. Alltså moralen, där hade jag på, vi har ju haft lite sådana här webbinarier i tränarföreningen. Jag vet att jag inledde en av de webbinarierna med att säga moralen har sjunkit. Det blir mer och mer pengar inom fotbollen. Det kommer ju ändå in det som ändå på något sätt är ett faktum, att man kan du vara smart och lura någon i en förhandling, så verkar det som att man gör det idag. Jag tror ju att sådana här
Varför tror du det är så?
Det kommer in mer och mer pengar och folk blir smartare och smartare, tänkte jag säga, och försöker, så att och det där med moral och etik, så har ju vi en hög svansföring och många har haft det, men har man ont om pengar, så kanske det blir så att man tänjer på reglerna lite grann.
Du säger att det liksom, ja, mer pengar, och nu är man dessutom pressad då, kanske av pandemi och annat, att man kanske skär några hörnor. Hur ska man göra om man blir utsatt för det som tränare eller spelare?
Ja, vi har ju ett system som jag tycker ändå fångar upp det. Det finns ju det här med matchfixing till exempel. Jag tycker ju att eller det finns ju system där man ska anmäla och så vidare, och alltså det är ju lätt att säga att man följer de regler som finns, va? Men kan du dem inte och så vidare, och inte, det är ju, handlar ju också om kunnandet. Som sagt, moral och etik, det är ju en jag tycker det är svårdiskuterat. Jag tycker att ja, hur var frågan, Olof? Vad man ska göra? Följ reglerna, säger jag bara.
Ja, om vi går till det här med att fotbollen är ju rätt stängd som värld, att det är rätt svårt att få insyn och svårt att, åtminstone för oss journalister, att granska olika tvister och liknande, för att man på något sätt stänger ner. Hur ser du på det? Måste det vara så?
Nej, och jag vet att Du skriver ju ofta om det, och att det är så. Jag vet inte om jag upplever det. Det måste väl vara en av de öppnaste branscherna kanske ändå. Där det finns sånt enormt allmänt intresse kring klubbar. Det finns så många spelare som kan berätta. Jag tycker inte att det är en jättestängd. Även om
Men det är ju omöjligt för att få reda på, det är omöjligt för att ta i avtal till exempel och granska själv, eftersom, och jag menar, du säger när du pratar om Magnus Persson och Kalmar FF, för det kan inte jag säga någonting om, för det är, där har jag liksom tystnadsplikt, och Magnus Persson säger ingenting och Kalmar ingenting, och vi får inte se i avtalen. Hur ska vi någonsin kunna granska det?
Är det inte likadant i andra branscher? Får man titta in på, kan man titta på någon vd i något företag, vad han har för avtal med företag och så vidare?
Ja, det är klart. Om man då säger till exempel den offentliga verksamheten, som är rätt stor i Sverige, så är det ju ändå så att kommunala chefer, så kan du granska hur de reser, deras avtal. Börsbolag lika så, de måste ändå redovisa rätt mycket vilken ersättning som gäller. Fotbollen har helt stängt. Så att jag delar verkligen inte din uppfattning om att det är en öppen bransch. Men du sitter ju på en annan stol än vad jag gör.
Ja, nej då. Och jag delar väldigt ofta det du skriver och så vidare. Och FIFA och alla de här grejerna, så är jag ju, där är det stängt. Och det finns andra problem, tycker jag, inom fotbollen, lite ryggdunkande och lite, men det har, och det här med Det jag är inne med, det kommer ju in kriminella element, det har eskalerat, sportchefer och det här med transfer och internationella transfer som vi berörde nyss lite, där börjar ju bli en väldigt, ja, helt enkelt en smutsig affär. Allting kommer verkligen inte till det här TMS-systemet som jag pratade om nyss, och FIFA har verkligen inte kontroll på allting. Och så där börjar det bli en härva, men samtidigt så tror jag att det var likadant förr i tiden också, men journalister och så vidare har blivit bättre på att granska. Men nog lägger väl förbundet lägger ut vissa tvister och beslut från skiljenämnden på sin hemsida.
Men om man ser till det här med att till exempel en trend nu inom fotbollen som ju också rör juridik är ju att klubbar inte vill berätta om skador längre. Man pratar om underkroppsskador eller man vill liksom inte alls. Man säger att det både är försäkringsfråga och liknande. Hur ser du på det att man går åt det hållet?
Nej, alltså det är ju ingenting jag tycker är något bra. Alltså, jag pratar ju, eller jag skulle ju gärna vilja att en klubb är. Vi pratar ju om transparens. Va? Vi pratar om compliance, alltså att följa de regelverk som finns. Compliance-frågan i en stor fotbollsklubb idag är väldigt, väldigt viktig. Och där är ju transparens för att ut mot fans och allting oerhört viktigt, tycker jag. Så det där du nämner och så som jag tolkar det, så är ju det ett steg i helt fel riktning. Varför? Men det har blivit så kommersiellt så att det smyger sig in sånt där. Sånt där gillar jag verkligen inte. Och så att jag själv är ledningen för en fotbollsklubb. Samtidigt så är de här orden som jag säger, compliance, regel efterlevnad och transparens är ju ord som betyder lite olika för olika vem du pratar med. För mig är det ju en öppen klubb som har en dialog med sina fans och sina sponsorer och alla intressenter runt omkring. Men det finns ju alltid någonting som är det innersta liksom hemliga. Vi kan inte gå ut och prata om taktiken inför nästa match heller, för då försämrar vi möjligheterna, och kanske inte heller lägga alla avtal rätt upp på bordet, även om i vissa lägen så tycker jag att det hymlas och fusk, eller liksom göms för mycket, inte fuska, men det göms för mycket och är för mycket dålig insyn, som du säger. Visst är det så.
Du är ju gammal agent också, och nu det har ju gått fram och tillbaka det här med licensen, och sen har Sverige infört licens, och nu pratar ju FIFA om att man ska reglera marknaden. Man ska bland annat sätta tak på vad agenter får tjäna, 3%, och man ska anse sig kunna kontrollera det. Hur möjligt är det att kontrollera den branschen?
Ja, den är bra fråga, men ambitionen måste ju vara att kontrollera den. Det måste det vara, och någonstans så får ju alla såna här kontrollfunktioner och regler som införs får ju någon effekt i alla fall. Det är ju inte vilda västern där ute, utan man måste. Så att det var ett misstag när FIFA tog bort agentlicensieringen, och nu smyger man tillbaks med det på ett lite annorlunda sätt, så att säga. Jag tror att sen det infördes den här licensen så har det i stort sett fungerat hyfsat, men samtidigt är det de här ytterligheterna, de här som sagt nästan kriminella elementen som kommer in. Och det som uppdagas blir det som syns i massmedia, så att säga, väldigt tydligt. Och det behövs ju egentligen bara 3-4 personer involverade för att göra en transfer som är väldigt, väldigt. Det är en sportchef i två klubbar och ett par agenter och en spelare. Och sen så är det liksom miljontals kronor som ska byta sida på något sätt. Va? Så att det är väldigt svårt att ha insyn överallt, men att FIFA jobbar för att få det, och Svenska fotbollsförbundet på sitt sätt, det är ju ett måste. De bör ju skärpas.
Du har ju jobbat ja, i princip hela 2000-talet på olika sätt i den här världen. Både som agent och sen som rådgivare till advokatbyrån nu då till henne. Vad är din bild? Går det åt rätt håll eller går det åt fel håll när det gäller liksom smutsigheten i branschen?
Jag pratade lite om moralen att den gången. Jag vill inte vara så negativ och säga att...
För... Men du ska ju säga sanningen, ja, inte vad
vet.
Du vill.
Nej, jag vet. Men jag är ju inte klar över vad sanningen är. För jag tycker att många, många grejer går åt rätt håll. Och antalet regleringar det har ju exploderat på 20 år, om man nu säger 20 år. Det var en lång tidsperiod, va? Men regelverket idag och kontrollen kring hur allt det här sköts, och om vi får in det i nu ska ju TMS bli ett system som måste implementeras på nationell nivå också. Så att allting kommer att, med digitaliseringen så ökar ju möjligheten att kontrollera också. Men vi har ju stater som fuskar inom citationstecken. Då blir det inte lätt. Jag tycker att det går åt rätt håll på många, många sätt. Även om jag nyss tyckte att jag tror att det krävs att det är många krafter som jobbar åt rätt håll, så att säga, för att sakta men säkert få bort även de här. Vi har ju det här med matchfixing som vi tycker inte fanns för 20-25 år sedan, men det fanns lite. Vi ser det bara lite tydligare idag.
Och har du egen erfarenhet av att det fanns?
Ja, faktiskt har jag det. Jag har spelat matcher i Grekland på den tiden då några av motståndarna tyckte att det var helt okej att vi vann den matchen, och det märkte jag på plan.
Hur reagerade du då?
Jag blev tvärförbannad och skrek i omklädningsrummet, och presidenten betalade någon tidning och skrev att jag var bäst på plan fast jag hade gjort en dålig match. Detta är sant.
Hur var det att komma in i en sån tillvaro?
Ja, alltså det var svårt, och det var, vad ska jag säga, omtumlande på ett sätt.
Men om vi bara, jag ska strax komma till din spelarkarriär, då kan vi prata om det mer. Jag tänkte mer bara, om du liksom ska ge råd till en ung talang till exempel. Jag menar, idag som ung talang så blir du uppvaktad av agenter och kanske utländska klubbar och scouter och så. Vad är ditt råd till en ung talang?
Ja, alltså man... Det är ju självklart blir rådet att vara rädd om dig själv, ta hand om din fotbollsutveckling, se till och ta hjälp av rätt agenter, rätt rådgivare. Men hur vet man det? Precis, det är ju det som är det svåra. Jag brukar aldrig klandra någon heller för att det ser ut som det gör, men det måste ju finnas många goda krafter som alla jobbar åt samma håll. Samtidigt så är det väl ju fullt förståeligt att en 15-åring faller, och föräldrarna också, om de får gåvor utav en agent. Det här är ju liksom kända sätt att få grepp om en ung fotbollsspelare. Men ja, jag är jättestor.
Men hjälp ska man ha i varje fall.
Jag brukar säga att är föräldrarna vettiga så hjälp. Räcker det med dem, så att säga, rätt långt, men de bör ju ta hjälp. Jag tycker att man bör ta hjälp, ja. Det är ju liksom lite det jag var inne på nyss, när man blir ödmjuk av att jobba på en advokatbyrå. Får man problem så ska man ta hjälp utan någon som kan det bättre. Men man kan alltid allting bäst själv, tror man, kanske, och då kan det gå fel. Och tittar du bara på ekonomi och på ditt nästa avtal, så tycker jag det är egentligen en fel prioritering när man är 17, 18, 19 år. Du ska naturligtvis titta på att bli så bra fotbollsspelare som möjligt. Fokus på det. Men vad betyder det här i verkliga livet? Jo, det betyder det och det och det och det, kan man ju säga då med erfarenhet. Spelarna ska ju fokusera på sin utveckling och bli så bra spelare som möjligt. Och förhoppningsvis har man bra föräldrar som är kloka. Ja, jag förlänger inte det.
Du är ju gammal storspelare får man ju säga. Dalarnas största, läste jag att du klassades som i Ludvika-tidningen eller något liknande.
Det måste väl ändå vara Dala Dahlqvist som var den största om vi pratar.
Men ja. Via Örebro SK där du gjorde bra ifrån dig, så framförallt i IFK Göteborg under Svennis-perioden och UEFA-kuppen och så. Hur var den tiden?
Jo, men den var, när man ser tillbaks på sin karriär så var ju den, plus åren som jag hade i Grekland, de var de bästa. Men de här vinsterna som man har gjort, eller ja, SM-guld och vinna en SM, på den tiden var det ju finaler. Och UEFA-kuppen var ju ett äventyr i sig. Det är naturligtvis de höjdpunkterna i ens karriär. Det är det. Och man kommer ihåg det mest av allt. Det gör man.
Vad hade Sven-Göran Eriksson som fick er att ta den första titeln en svensk klubb tog i Europa? Det blev ju en till sen under Gunder Bengtsson, men då var ju varken du eller Svennis med.
Svennis var ju en som tränare och så var en väldigt ödmjuk person och som ledare. Sen var det ju den här fotbollen som vi började spela nu. Jag var med precis i den här skärningen mellan när de här engelska influenserna kom, va, med Houghton och vad heter han? Ja, precis. Roy Hodgson. Då vi spelade, jag tror det, då var det lite revolutionerande på ett sätt, och vi uppträdde och gjorde det väldigt väldigt bra, och det fick ju Svennis också att göra. Nu för tiden brukar jag säga att det finns egentligen inga system som är något bättre. I så fall hade alla tränarna löst det ungefär, och alla hade spelat på samma sätt, utan det leda, för att bli en framgångsrik tränare idag, det handlar mycket om ledarskapsförmågorna som man har, så att säga. Svennis var en väldigt bra ledare, men även att han fick oss att verkligen uppträda som ett kollektiv. Och samtidigt så kan det slå mig att det finns stora lag som spelar precis som vi gjorde idag. Alltså, jag har sett matcher och internationella storklubbar, vilka var det? Var det Atletico Madrid eller något lag såg jag som stod? Det var ett klassiskt 4-4-2, det kunde inte bli mer. Och säger du det idag som tränare, då blir du idiotförklarad. Men så är det. Det är ett bra sätt att spela, och det kom ju då.
Vad är ditt starkaste minne från UEFA-kuppen, finalerna som var två stycken mot Hamburg Sportverein?
Ja, det är väl att det är helheten, vill jag påstå. Det var, och någonstans så bar vi med oss den här känslan att vi kunde vinna, vi skulle vinna, vi var ett starkt kollektiv, så att och nere i Hamburg där vi liksom, de bara skulle köra över oss, och vi ändå känner att gör vi ett mål så kommer de aldrig att göra tre på oss. Det visste vi, och ja, vi gjorde ju mål efter 20 minuter. Sen var det ju bara en promenadseger resten av matchen. Så det var en härlig känsla. Kom igen, som är från Göteborg.
Ja, för mig var nästan gladare när jag vann junior DM med Dalarna. Det var högre stämning då. Vi var nästan paralyserade.
På något sätt finns ju bilden av att på kamratgården man klippte kalsonger och det var goa gubbar och allt det här. Hur mycket var det sånt, eller är det mer av en bild som har blivit efteråt?
Nej, men jag tror att gänget som vi hade då var väldigt bra. Vi hade många, vad ska jag säga, utav de äldre spelarna som var bra. bröderna Karlsson, Conny och Jerry och Torbjörn Nilsson och Stig Fredriksson, de som var, och Ruben Svensson, de som var lite utav de äldre, var väldigt ödmjuka och bra personer. Och det, sen var det de yngre, lite spralligare typerna med alla glännarna och ja, jag var någonstans mitt emellan i ålder, vet jag, i det där gänget. Men det var en väldigt bra sammansvetsat gäng, det var det helt enkelt. Vi hade mycket framgångar, vi förlorade sällan och vi visste hur vi skulle spela och hade en enorm trygghet under flera år.
Om man ser till, jag menar, många av er flyttade ut i Europa och jag menar, till och med Torbjörn Nilsson lämnade ju Blåvitt och liksom så, och du hamnar i AIK Aten, hur kommer det sig?
Ja, alltså generellt så den tiden var det väldigt svårt. Vi hade ju många, många duktiga spelare som inte kom ut. Tänker på Tommy Holmgren, Tord Holmgren, de här. Så det var verkligen svårt att komma utomlands och bli proffs, som vi sa på den tiden. Vi var ju inte 100-procentiga proffs här i Sverige. Många hade halvtidsjobb, så att komma ut var stort i sig. Och jag får väl erkänna att man kan ju formulera det så att jag hade inte så mycket annat att välja på, utan det blev AIK Aten. Och det är ju det är jag väldigt glad för, att det var väldigt udda och ovanligt, även om Thomas Ahlström hade varit där nere och krattat lite som svensk. Men annars var
hade
det...
du agent eller skötte du det själv?
Nej, det fanns en agent inblandad. Kommer fan inte, ursäkta.
Men en grekisk agent då som...
Jag var en svensk och en grek var det.
Men lusläste du avtal och liknande?
Ja, men alltså jag satt med i styrelsen i spelarföreningen på den tiden. Jag har varit nödigt intresserad av de här frågorna ända sedan. Jag skrev mitt första avtal med Örebro Sportklubb 76. Så att jag hade rätt bra koll på det, ja.
Du flyttar till AIK Aten. Hur är tillvaron i Aten och var proffs då?
Ja, men det var stort och det var annorlunda och det var exotiskt på något sätt. Det kom tusentals människor och mötte mig på flygplatsen och jag var ju själv lång blond bland alla de här och det fanns bara två utlänningar i varje lag, så att vi man hade ju en garanterad plats, man spelar ju alltid och man betydde väldigt mycket och det var stort för klubbarna vilka utlänningar de hade så att säga i laget och jag Ahlström banade vägen för tror jag och
Thomas Ahlström spelade i Elfsborg för de som inte kan det tidigare.
Gjorde bra insatser i Olympiakos några år innan. Nordiska spelare av, och så, som jag såg ut lite längre, target player, de var populära där, tänkte jag säga. Det kom några till sen efter mig och det fanns några där samtidigt. Men samtidigt var de flesta utlänningar var från forna Jugoslavien och där nere. Så det var ändå lite exotiskt att de plockade ner en nordbo också.
Men det blir inga titlar?
Nej, inte under de åren i Grekland, tyvärr. AIK tror jag vann ligan början på 90-talet, en 4-5 år i rad. Så de fick en... Det hade varit kul att vara där då, men tyvärr, jag fick inga titlar där nere.
Hur fungerade allt runt omkring? Fick du all betalning och liknande eftersom du hade koll på dina kontrakt och så?
Det betyder inte att det var inte det det betydde, tänker jag säga. Men jag visste nog hur... Nej, men det är nog ett känt... Eller, det ska jag inte säga. Jag fick inte ut mina sista pengar i AIK Aten. Och jag hade förmodligen inte fått det om jag hade flyttat hem till Sverige. Men då bytte jag klubb och gick till Olympiakos. Och då fick jag ut de sista pengarna ifrån AIK. Så att, som jag uttryckte det, moral, alltså det var, spelar du bra då får du betalt hela tiden. Börjar du, spelar du dåligt så får du vänta lite på lönen emellanåt. Det var, men jag lyckades, eller jag fick alla pengar som jag skulle ha enligt kontraktet, och det var inga fantasisummor på den tiden.
Sportsligt var det ju häftigt när ni bland annat slog Real Madrid. Hur var det?
Ja, det stämmer. Hade du koll på det? Vi slog Real med 1-0 hemma, och presidenten kommer in efter matchen med en påse pengar och dela ut till alla spelarna. För det var det största han hade varit med om, sa han. Och det var det också ända till vi åkte till Madrid sen och kom inte över mitt plan och förlorade med 5-0, tror jag det var.
Men vill han ha tillbaka pengarna då?
Då fick alla betala tillbaka. Nej, han var lycklig. Fortfarande än idag, jag har ju, jag tror jag har tusentals vänner ifrån AIK Aten på Facebook, och de matar mig med matchreferat och bilder och från 80-talet. Så att den matchen finns i många AIK Atenares. Sen pratar man aldrig om den andra returmatchen borta.
Vad slutade det?
Vi förlorade med 5-0, tror jag.
Okej. Då lägger vi den. Ja. Men om man tar det här, det du var inne på, att presidenten faktiskt betalade en tidning för att skriva att du var bra, och jag menar, du var med om matcher där man köpte resultat. Hur vanligt var det?
Jag tror inte det var vanligt, för att det blev uppståndelse även i Grekland. Våran vicepresident åkte i fängelse ett par månader för han försökte muta en motståndare. Men att det överhuvudtaget fanns gick upp för mig där nere ungefär. Och när var det Larissa, tror jag det var, som vann serien ett år, då de är ju väldigt konspiratoriskt lagda på något sätt också, så att alla visste ju att i år skulle inget Aten eller Thessaloniki lag vinna, utan det kan bli något annat. Ja, och då vann Larissa ett år. Det var liksom politiskt bestämt. Så att det florerar ju mycket sådana där konspirationsteorier och så vidare. Så att det kändes lite jobbigt.
Kunde man märka det ibland om man mötte en motståndare? Även du som anfallare, så kan man ju tänka sig att man köper en försvarare just till motståndarlaget som viker ner sig.
Alltså jag har ju det exemplet, och jag har berättat det förr. Det har stått i någon tidning. Jag har till och med berättat det i en grekisk tidning. Jag tror att det förekom. Det var så här att tränaren sa till mig, om det var före matchen, sa han: Håkan, ta det lite lugnt med han. Du spelar, kommer nog att bli punktmarkerad utav något namn då. Det är våran kompis, sa han. Vi ska värva han till hösten eller någonting sånt där, trodde jag då. Och så spelar vi en match då han springer bara och alibi markerar mig. Det kändes så konstigt, så det var inte klokt. Men jag blev så perplex att han var så kass, så att jag fick ta emot bollarna och göra precis som jag ville. Fast han var ändå där bakom mig hela tiden på något sätt. Du kände det som spelare. Och då i halvlek så blev jag jävligt arg. För då förstod jag vad som gällde. Ta det lugnt nu Håkan. Gå ut och spela andra halvlek också. Och vi vann matchen med 2-0. Men jag gjorde ingen mål. Men han hade säkert fått betalt fall jag hade gjort några mål. Jag vet inte. Det är en efterhandskonstruktion. Men efter matchen så var jag tvärförbannad. Och då tog presidenten mig åt sidan också och sa att vi pratar inte mer om det här nu. Vi ska värva han till nästa år. Men det är det enda. Så jag fick lägga locket på liksom. Och dagen efter så fick jag de bästa betygen någonsin i Grek. Jag hade liksom dominerande matchen, så att det var inte klokt. Och jag visste ju att det här var falskt. Och så 2-3 dagar, och när jag kom ut på kväll, alla grekiska vänner sa att det här är den bästa match de hade sett mig göra också. Alltså dagen efter när de hade läst tidningarna kom de och sa det. Och 2-3 dagar efteråt så trodde jag själv på det där. Så att, och ett år efteråt så var det en av mina bättre matcher. Så funkar det. Jag lärde mig det här. Det tog flera år innan jag förstod vad som hade hänt.
Fanns det någon tanke på att man skulle ta upp det? Eller på något sätt bara gick man in i systemet?
Nej, från min sida var det aldrig aktuellt. att ta upp det, kändes det som. Nej, det var nog min moral låg också, så att säga, utan det var bara att acceptera att det var så här. Det fungerar.
Tycker du att vi har varit långsamma i Sverige till att fatta att det här finns här också?
Jag vill inte säga det, men det är nog så verkligheten ser ut. Jag tycker det här med matchfixing och sånt här är exempel på det förekommer. Det förekommer. Jag tror inte det är jätteutbrett, va? Men där nere så var det ju så att om det var två lag som det inte betydde någonting sista omgången, men då kunde du ju nästan veta vad resultatet skulle bli. Om två lag tjänade på att det skulle bli oavgjort, ja, nog fan blev det oavgjort. Men när Sverige spelar 2-2 mot Danmark i den matchen, som italienarna är ju helt övertygade naturligtvis om att detta var uppgjort. Men nej, jag vet inte om jag är naiv när jag säger nej, det var en 2-2-match. Mattias, vad heter han, Jonsson, som gjorde 2-2 i slutet.
Ja,
du kan aldrig intala mig att detta var uppgjort mellan Sverige och Danmark.
Nej, vi får väl men svårbevisat hur som.
Ja.
Och Sverige klämde till världsmästarnationen Italien 2 gånger om. Först på Ullevi i Göteborg. Det 35 000 jublande åskådare fick se Håkan Sandberg nicka in 1-0 efter en halvtimmes spel.
Förutom att många av blåvittspelarna där den framgångsrika generationen blev utlandsproffs och nådde ni ju landslaget. Det blev inte jättemånga landslag. Det var ju en speciell tid under Laban Arnesson. Men du har en stor match på Ullevi, eller hur? 1983 mot Italien.
Ja, den kommer man också ihåg så där att jag gjorde ett mål och spelade fram till det andra och vi vann med 2-0. Och de var ju världsmästare. Det var ändå en EM-kvalmatch var det ju. Så att, då var jag kung i Göteborg den kvällen, det kommer jag ihåg. Jag och Strömberg.
Ja, vad var det som gjorde att det inte blev mer landskamper för din del?
Dels så hade jag nog vissa begränsningar. Jag blev ju skadad där, tror jag, några landskamp efter det. Men jag var med under väldigt lång tid i landslaget och i truppen och gjorde väldigt många landskamper på bänken, så att säga, som inte har registrerats. Så att, nej, jag jämfört med Torbjörn Nilsson, Dan Corneliusson, de som fick spela mer än mig, så höll inte jag internationellt snitt på det sättet. Jag var en väldigt duktig target player och stark på huvudet, men jag är väldigt nöjd med att jag fick göra 13 A-landskamper från start, och det var en bra period. Jag har ju en historia kanske som har också varit med i tidningen för ett antal år sedan. Min första landskamp när jag ändå fick Laban och ändra spelsätt.
Alltså Lars Laban Arnesson var ju förbundskapten på den här tiden. Och ja. Man kan ju säga att det stod en stor strid mellan hur landslaget skulle spela. Skulle man spela som Blåvitt och Malmö FF som var framgångsrika då? Han ville ju mer spela tyskt som han hade gjort med Öster och liknande.
Ja, precis. Och det var en landskamp. Det var min första, och jag hade sett de här blåvita killarna komma tillbaka ifrån landslaget 81 och var lite besvikna och irriterade. För det var flera blåvitt, och när jag kom med så var vi, jag tror vi skulle spela en match, det var 7 stycken, jag tror vi var 6 eller 7 stycken från Blåvitt som skulle spela mot Cypern borta, och då hade vi diskussioner och jag var den som ändå vågade föra fram det att vi borde spela så som vi gör i Blåvitt och på det sättet när vi ändå är 6 eller 7 man ut på plan var det. Och de här diskussionerna som vi hade på ett hotell på Cypern där gjorde att Laban ändrade sig, och sen så körde vi så hela 83 och framåt. Det var flera år senare var det någon journalist som som tyckte att det faktiskt var då vi bytte inriktning och stil lite på svenska landslaget. Där spelade det en viss roll, och det kan jag känna mig lite stolt över att vi tog de diskussionerna.
Men inget mästerskap, det blev inget EM 84 i Frankrike trots att ni slog Italien, och inget VM heller.
Nej, det var tyvärr för Labans skull, för det var en bra ledare och förbundskapten i övrigt, så missade vi dem. Vi hade någon dålig match varje kval, så att säga, och missade både 84, 86, 88, och sen 90 gick man sen vidare första gången på länge. Stämmer, tyvärr.
Efter spelarkarriären har du även kört lite tränare. Du hade bland annat Elfsborg en period, och sen i Norge också.
Ja.
Är det Tromsø som är din största framgång som tränare?
Ja, nej, verkligen inte. Alltså det var ju tippeligan och det var stort. Jag var på Cypern också och hade ett... I Sverige fick jag, eller då hade jag ju Elfsborg i gamla serien under division 1 södra, ja, heter det väl då, eller något, ja, sånt. Och Tromsø, ja, mina framgångar som tränare tycker jag att jag hade på en annan nivå, nämligen jag vann SM för juniorer med Blåvitts juniorer och Elfsborgs juniorer så sent som 2010. För 10 år sedan då jag gjorde en liten nystart i min tränarkarriär, så att säga. Och det är kul som tränare att vinna någonting. Ska jag vara ärlig, vilket jag alltid är, så fick jag sparken upp i Tromsø och jag fick sparken ner på Cypern. Så där har jag erfarenhet av också. Så att det var inga framgångsrika tränarjobb, men det var väl de största på sitt sätt. Det var det, ja.
Ja, och det man känner till är ju när ni slog Chelsea på hemmaplan med Tromsø. Och ja, du kaxade upp det efteråt.
Ja, det, så kan det vara att när man tar ut enskilda händelser, så var det, då var vi lyckliga. Hela Tromsø var lyckliga. Vi spelade ut Chelsea, men de skyllde ju på att det började snöa, vilket vi naturligtvis också hade en viss effekt. Det hade det, för att när snön kommer i Tromsø, då kommer den. Och den kom mitt i under första halvlek, så det blev vitare och vitare på plan. Men, ja, det var en fantastisk match. Vi vann, det var ungefär som den här Real-matchen för AIK Aten. Vi kommer ihåg den första omgången. Vi slog Chelsea.
Och det var Ruud Gullit som var tränare, eller?
Ja, just det. Gullit och jag satt på presskonferensen och han sa någonting i stil med att det här var ju parodi. Och sen sa han väl lite grann att det gynnade oss väldigt mycket, och det var inte så. Vi spelade ut Chelsea de första halvtimmen, och det var de som gynnades när snön kom, för det var ju de som kriterade. De gjorde mål på snön. Så jag kaxade, om det var det du menar, kaxa upp, så sa jag till Gullit, såg du samma match som jag gjorde? Så. Men ja.
Det fick du äta upp på Stamford Bridge?
Det fick jag äta upp, ja. Det fick jag.
Då såg Vad jag. Blev det i retur?
Nej, det vill vi inte. Det kommer jag inte ihåg. Nej, jag tror där fick vi... Ja, vi var inte helt borta ända till vi fick en utvisning och en straff emot oss. Jag tror vi hade... låg under med 2-1 väldigt, väldigt länge. Nej, vi förlorade med 7-1.
Ja. Hur kommer det sig att du på något sätt släppte tränare och gled in mer på det du jobbar med nu, även om du är tillbaka i tränarförening, men det här intresset för fotbollens speciella juridiska regelverk som styr det hela?
Ja, alltså jag kom hem från Cypern och det blev så. Jag hade som sagt varit ordförande i spelarföreningen i många år. Och även suttit i styrelsen i tränarföreningen där på 90-talet. Och det här med att det var faktiskt min gamle mentor och läromästare inom det här med fotbollsjuridik, Sven-Olof Håkansson, som hade precis pensionerade sig som chefsåklagare i Göteborg, och så hade han börjat på Max advokatbyrå som hette något annat då. Och de sökte en liten expert på det här med idrottsjuridik för att bygga upp en sportavdelning. De hjälpte rätt mycket idrottsrelaterade, ja, distriktsförbund, och det var även några spelare som fick hjälp där utav SO, och han var ju intresserad av de här frågorna. Han var ju egentligen den agent som jag hade, om man nu ska kalla honom agent, fast han var ju inte det, men min juridiska rådgivare under åren som i Grekland där och så vidare. Den agenten jag nämnde förut, han bara fixade övergången, sen såg jag, därför jag inte ens kommer ihåg vad han heter. S.O. Håkansson hade hjälpt mig i hela min karriär. Och då fick jag det jobbet först, och då tog jag den här licensen för att bli agent också, för det var en förutsättning att få jobba med de här juridiska frågorna mot spelare och klubbar. Det var att man var licensierad agent. Så jag hoppade över till den banan, och den blev ju som sagt 18 år lång så småningom. Det är nog en något tryggare bana än att vara fotbollstränare. Det hade jag ju märkt. Jag kom ju hem lite stukad både från Norge och från Cypern, även om det inte var någon stor grej, inte ens på den tiden, att så att säga få sparken, utan det 13 av 14 tränare fick sparken ner på Cypern det året. Det var en som klarade sig, det var då han som vann serien.
Ja, det är tuffa tag, men det är kanske sånt du har haft nytta av och har nytta av nu när du jobbar för tränarföreningen.
Jo, men det är ju så naturligtvis, det är erfarenhet. Allting är erfarenhet, och om jag kan vända det till att det är en merit faktiskt. Visst är det så.
Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, tack själv Olof för att jag fick vara med.
Podden är som vanligt producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, tankar, idéer och önskemål. Ja, vad nu än må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.